Först vill jag säga bara, jag är så tacksam över att få stå här idag. Tack för förtroendet, Robert, pastorn. Jag har ju varit med en stund i församlingen, men jag har följt den i alla år, höll jag på sig, sen vi flyttade upp i början på 80-talet. Och att få tala första söndagen på det nya året, det är inte illa. Så tack ska ni ha för förtroendet. Det här året är ju församlingens... Temat för det här året är vittnesbörd. Vittnesbördet. Och vad passar sig bättre än att börja första söndagen att tala lite om detta? Och hela mitt liv är ett vittnesbörd. Och det är ditt också. Och jag tänkte ta er med på en liten resa. Bara det senaste året. Det behöver inte gå tillbaka 20 år eller på 60-talet. Utan vad jag har gjort i mitt liv detta år och vad det har fått för påverkan och effekt på omgivningen och vad jag tror och hoppas ska ske. När det var andens år i församlingen var jag inte medlem. Men en sak har jag lärt mig i livet, det är att den största av alla gentlemän är den helige ande. Om jag får bara ge er ett litet ord. Ska vi ha den helige ande med, så måste vi leva i sanning. Om vi väljer att inte ha 100% sanning, så kan inte den helige ande vara med oss. Det vet jag. Det har jag upplevt. Och när svåra beslut kommer, saker som har hänt, så har jag lärt mig att håll dig till sanningen, Lennart. Annars står du där ensam och får utkämpa kampen själv. Men har du sanning i hjärtat, betyder inte att du går ut på närradion och berättar hela sanningen, att du springer ut på stan och talar om för alla vad du vet. Men är du sann mot honom och säger: Jesus, hjälp mig att komma igenom denna prövning, denna svårighet, då kommer den heliga ande att bekänna sig till dig och det du vill göra, och då händer det. Men i år är det ett vittnesbördets år. Förra året var det omsorgens. Och jag sa det till pastor Robert att, ja men omsorg vet jag ju en del om. Jag har hållit på med det några år under i hoppets stjärna. Och det underbara med omsorg, att utav omsorg kommer det vittnesbörd. Vad omsorgen har betytt för en medmänniska, det går inte att vara tyst om från dem. Nej, de vill vittna. Vi vill vittna. Vad min medmänniska har gjort för mig. Vad Jesus har gjort för mig. Och det mitt hjärta är fullt av, det talar ju munnen. Men vittnesbördet då, är det så viktigt det här med vittnesbörd? Jag tror det är oerhört viktigt. Och det är någonting som vi ska verkligen lyfta fram ibland oss. Och inse vilken kraft vittnesbördet har. Om vi tar det här på jorden, så vet ni det att rättegångar avgörs på grund av de vittnesmål som läggs. I ett brottsfall, i ett mordfall eller vad du än är, ett enda vittnesbörd kan fälla och sätta någon i fängelse för många, många år. I Bibeln står det i Uppenbarelseboken 12:11: de har besegrat honom genom lammets blod och genom vittnesbördets ord. Alltså vittnesbördet är så viktigt. Så kombinerat med Jesus seger på Golgata och vårt vittnesbörd, så besegrar vi. Ja, det är ju inte Skellefteå vi pratar om nu. Vi pratar om djävulen. Satan får böja sig. Därför att vittnesbördets ord med lammets blod är oövervinneligt. Därför är vittnesbördet så oerhört viktigt. Jag minns när jag var en ung grabb. Vi var med i Långvismon ungdomskör, ungdomsgrupp. Och det var, vad hette han, bror Selin, va? Uppe i Gideon. Han sa: hopp Lennart, nu ska du vittna och du ska vittna. Vi var 12-13 år. Och så satt man där, vad har jag att säga? Jag menar, jag har en pappa som är duktig, kanske. Och jag skulle upp där och vittna och jag stod och skakade. Och ja, Jesus är god och han har frälst mig. Och tack och lov, och så kutade man ner. Och så alla gjorde samma sak. Vittna, att vittna. Men att göra det gör att man växer till och tar mod till sig att sätta ord på vad man har upplevt. Sen växer man till och vissa blir till och med predikanter. Men jag tror det är viktigt att var och en, den lille, den mellanstore och den store, i våra ögon i alla fall, vi ska vittna för varandra. Så därför tänkte jag vittna för er nu. Det där var min inledning.
Jag växte upp med min far, Erik Gunnar. Nu har mitt vittnesbörd börjat. Redan som en liten grabb förstod jag att tjäna Jesus är någonting vackert. Någonting underbart. Och jag var inte mer än 6 år. Men jag vände mig om till pappa och sa, när jag blir stor ska jag hjälpa dig. 6 år. Han, Maranata-predikant. Jag har sagt det här förut. Jag växte upp där folk låg och skrek och talade i tungor och sökte frälsning, syndanöd. Där gick jag med min klubba i handen och tittade på alla. Då jag var 12 år, när jag var 11, då blev jag frälst i Kärsjö. Vet ni vad? Mötet efteråt, klockan 11 på lördag. För jag blev frälst på fredag kväll. Klockan var ungefär 8:30 någon gång. Jag minns det så väl. Jag böjde knä och Åke Joelsson som var medverkare. Han berättade om de där två spåren som gick i Hallsberg. Två järnvägsspår, de gick parallellt. Men så kom de närmare Örebro. Då vek det ena mot öster, det andra mot väster. Så förklarade han att barnet måste ta ställning i livet. Och där var jag. Klockan 11 nästa morgon. Det första min pappa gör, vad tror ni det är? Hörde Lennart, du blev frälst igår. Kom upp och berätt. Och där satt jag med min gröna isglass nere i hörnet i tältet och fick gå upp och stammande erkänna, jo, det är sant, jag blev frälst igår. I alla fall, att växa upp under min far Erik Gunnar är fantastiskt, men det är också lite svårt ibland. Därför att han var så stark. Och jag fick bara för mig att Lennart, din roll är att stötta honom. Backa upp honom, bygg, utveckla, gör någonting bra för det goda, för Jesus skull. Alltid är det någon som står i fronten och tar de här besluten och leder det. Och på något konstigt sätt så fick jag för mig att ja, Gud ska använda den. Och han ska använda den och hon och han. Men nej, inte jag. Jag ska ju stå i bakgrunden och jag ska backa upp dem. Jag ska se till att allt fungerar. Och vet ni vad? Det här har varit ett jätteproblem för mig. Därför att om Gud lägger något på ditt hjärta, så är det på dig, ditt hjärta han har lagt det. Och för mig tog det många, många, många år. Vi talar 25, vi talar 30, vi talar 35 år innan jag accepterade att just jag, Lennart Eriksson, är utvald av Jesus själv. Ja, men inte jag, Jesus. Det finns ju så många duktiga, de är så bra de där, och han kan, och den pastorn och den predikanten. Jag gör mitt, ja. Så insåg jag ju att ju mer jag delegerar, ju svårare blir det. Om jag har fått en kallelse så måste jag ju ta tag i den. Men mitt förnuft sa, ja men anställ den där personen, ta in den där kvinnan och så löser de det. Och det bara gick neråt, och det gick neråt. För mig gick det neråt. För det som inte går uppåt är för mig neråt. Vi stod still, det hände ju ingenting. Och jag tänkte, men Jesus, vad ska jag göra? Det här går ju inte. Så jag slutade på Hoppets Stjärna och gick över till moderorganisationen som heter Tältmissionen. Men det värsta var att jag tog med mig hela den där tankegången om att ja, men någon annan ska. Det kom till en punkt då alla mina beslut och alla mina tankar var totalt fiasko. Och jag insåg att allt jag hade tänkt var ett ingenting. Då sa jag, käre Jesus. Jag tog min syster Ulrika med mig. Vi böjde knä på kontoret i Kärsjö, så sa vi så här. Och det här är inte ens ett år sedan. Sa, Jesus, jag kapitulerar. Ulrika nickar, jag med. Vi kapitulerar. Vi klarar inte av att anställa folk. Vi klarar inte av att göra det här som du har tänkt det. Vi försöker i egen kraft. I alla fall jag erkänner det. Ni vet världen. Den är fantastisk. Alla experterna, fundraising-expertisen, åtalekonst-expertisen, planering, marknad, personalrekryteringsexpertis. Alla är så duktiga och de ska ha betalt minsann också. Och man tänker, ja, men vi måste ju lyssna på dem. De är ju så kloka, de är ju så förståndiga. Till slut är man så inne i det. Så man glömmer bort att han som har all makt i himlen och på jord, har du frågat honom? Och så inser man till sin stora förskräckelse, och skam. Nej, jag har inte fråga. När det gick upp för mig, då var det som jag hittade en källa i öknen. Och jag sa: Jesus, förlåt mig. Förbarma dig över mig. Och jag började ju förstå, varför är det så jobbigt bland kristna ledare? Varför är det så mycket tungt? Varför går man i väggen? Varför är det så besvärligt hela tiden? Och jag är en av dem. Så jag skyller inte på någon. Jag pekar på mig själv. Varför blir det så svårt? Man sliter nästan ihjäl sig. Vissa går i väggen, andra gör det inte. Jo, det är för att man lyssnar på världen. Man går till Egypten för att få svar på frågorna som redan finns hos Jesus Kristus. Må Gud förlåta oss detta. Och jag bad om förlåtelse. Hur kan jag vända mig till alla experterna då jag har den största i dig? Det här var i maj 2014. Efter maj 2014 har allting blivit annorlunda. Efter maj 2014 har saker hänt. Och nu ska ni få vara med på en liten resa. Vad som kan hända om man är barnslig nog och tror på det som står i ordet. Att han som har all makt, han har också möjlighet att använda dig och dig och dig. Bara det vi tror och handlar därefter. Förnuftet är ju väldigt viktigt. Det måste vi ha med oss. Ja då. Det håller jag med om. Vi måste vara kloka minsann. Men vi får ju inte vara så kloka så vi säger åt Jesus att: hörru du, jag är så klok förstår du, så jag har inte tid med dig. Du är lite så där, lite känslostyrd tycker jag ibland. Så, halleluja, pappa. Nej, vet ni vad? Vad hände då? Jag hade varit i Rumänien. Jag hade mött romerna. Jag hade sett deras situation. Jag hade fått vittnesbörd om av de pastorer som missionen, vår mission, hade stött. Sedan över 23 år hade varit med och fått se fantastiska utvecklingsmirakel. Romer som förut var nedsupna våldsmän helt plötsligt var gulliga som lamm och satt i samma kyrkolokal och tackade samma Jesus. Och jag tänkte, ja, vänta nu, här har vi svaret. Jesus, han är svaret. Jag började lyssna på Åge Samuelsson. För jag rekommenderar Åge Samuelssons lyrik, kanske inte musiken, men lyriken. Fantastisk, han sjunger: men vi har Jesus, han är vårt svar. Och vet ni, den versen levde jag på vecka, Ulrika kan er intyga. Jag bara spelar Åge. Men har du ingen annan musik? Nej du, jag bara spelar Åge. Men vi har Jesus, han är vårt svar. Han vann en seger. Så underbar. Det Jesus gjorde på Golgata, det ska, som jag har glömt. Men i alla fall härligt är det. I alla fall. Sommaren kom. Jag ställde mig upp på konferensen och sa i Kärsjö: kära vänner och missionsvänner, det är ju så här att vi har möjligheter att göra något för romerna. Vi har möjlighet att tillsammans med den lokala församlingen, med Jesus i centrum, göra något. Men jag vet ju vilket jobb det är. Vad tycker ni? Och då var det en broder som reste sig upp och sa: men hör du, vad pratade de om? Det är ju vad görande. Allt är ju klart. Okej. Så då gjorde vi det. Jag kommer ihåg att jag gick upp på ÖA i augusti 2000. Det är somras. Och så sa jag: det är dags nu. Nu tar vi steget. Och de sa: jasså, vad intressant. Ja, men du, heter ni verkligen Star of Hope? Sa Robert Häckqvist. Ja, jag tycker det är så dumt. Nej, vi har bestämt oss för att byta tillbaka till Hoppets stjärna igen. Åh, vad bra. Det tycker jag var underbart. Han hade tänkt skriva en debattartikel om det där. I alla fall. Så Hoppets stjärna proklamerar att tillsammans med missionen ska vi gå in och göra något för romerna. Och alla känner ni till det. Den enda fråga tror jag som varenda svensk har en åsikt om precis nu. Alla tycker något. Antingen för, antingen emot, men någonting tycker man. Så jag började och tänka till. Då sa jag så här. Då jag bestämde mig. Innan jag gick upp på ö var jag också tveksam. Tvivlande. Och jag gick upp där, för jag var fick upp på ö, undrar ni. Jo, men det är för att jag gjorde alltid pappa. Ja, det finns liksom en tradition i det. När man gör något nytt, då går man upp på ö. Ja, så länge vi bor här får vi göra så, Ulrika. Ja. I alla fall. Och jag sa så här: Jesus, den här gången ska jag göra precis som jag tror jag ska göra. Och jag uppfattar att jag ska göra. Så jag sa: Jesus, vi ska gå in i romernas situation. Men jag lägger allt i din famn. Allt har du i din hand. Och jag lovar dig Jesus, varenda dörr du stänger ska få vara stängd. Varenda dörr du öppnar ska få öppnas och jag går in i den. Men jag kommer aldrig att sparka upp en enda dörr. Jag har alltså sparkat upp dörrar, ja. Jo då, min sann. Fel dörrar också. Man ska inte göra det. Mitt tips är, ta det lugnt med det. Så jag sa, ingen dörr ska jag sparka upp som inte är uppsparkad. Eller Jesus har öppnat. Ha. Så när jag sa, kan vi få följa med till Rumänien och göra en artikel? Ja, visst kan ni det. Sen var jag borta och reste och kom tillbaka, ringde och frågade, hur blir det? Åker ni med? Nej, vi kan inte. Nej, vad bra, sa jag. Okej, inga problem. Timmat senare ringde tidningen Dagen. Kan vi få följa med till Rumänien? Ja, visst, sa jag. För jag hade ju en vision här. Jag ville bevisa för svenska folket att evangeliet är verktyget för att lösa romernas situation. Inte bara evangeliet, men evangeliet är grunden. Och jag ville få det bevisat. Och det är en sak att jag står här och talar till en församling som förlåter mig det mesta för att, ja, ni är snälla. Men en helt annan sak att ställa sig i Aktuellt eller Rapport eller Dagens Eko eller Studio 1 och stå till svars för någonting. Då finns det ingen förlåtelse att få om du gör bort det inte. Så jag sa, jag vill ha fakta. Jag reser ner för att ha bevis på att evangeliet om Jesus Kristus kan och förvandlar. Och jag vill ha bevis på det. Så kommer vi till Rumänien. Jag visste av en by som hade förvandlats. Och så säger Aura, vår chef, att när vi kommer ner där. Ja, vi ska också åka till Vaslui län. Det finns en stad som heter Mugeni. Och den har blivit helt förvandlad. Där har till och med domstolen blivit nedlagd. Och de har slutat supa så baren har stängt. Ja, vad säger du så? Och så säger jag så här, hör nu. Men kan vi åka dit? Jag menar, vad har vi med det att göra egentligen? Och då tänker jag ur media, ni vet. Ta åt sig äran över något man inte har satsat i och bara är rätt i det och så. Och när jag har ställt den frågan, titta Aura på mig, så säger hon, men vad pratar du om, Lennart? Pastorn som har jobbat i Murgeni i över 20 år har tältmissionen stött lika länge. Det är ju eran pastor, ju. Vet du inte det? Och jag skämdes så fruktansvärt. Jag hade alltså jobbat och jobbat med Hoppets Stjärna. Och vi skulle hjälpa funktionsnedsatta och deras familjer. Vi skulle ändra på lagar och förordningar. Och jag hade inte ens fråga, hur går det för pastorerna som missionen stöder? Jag skämdes. Och jag tänkte, nej, jag ska be dem om förlåtelse. De här kämparna, ni vet. De som ingen höjer upp. De som aldrig får några tidningsrubriker. De som ingen bryr sig i. De som förvandlar jorden genom att troget stå för evangeliet i ur och skur, med och motgång. De, pastorerna, evangelisterna, all heder till dem. Vi kommer till Murgeni. Träffar borgmästaren, upp med kameran, videokameran, på med mikrofonen, en sån här. Och så rekord, här ska det bevisas. Och så säger borgmästaren, ja, sa han, jaha, vad ska jag säga om romerna? Jag har inget ont att säga om dem. Det är ett helt förvandlat människa. De är helt förvandlade här. Vet ni det? 85% är konverterade. Alltså, det översätter jag till svenska. De blir frälsta. Ja, men borgmästaren är ortodox. Han säger ju inte det. De är konverterade och tillhör idag pingstkyrkan. Och även om jag är ortodox så måste jag uttala min största respekt för vad de gör. Jag besökte kyrkan här förleden och där såg jag de gamla fienderna. Historien i Murgeni var att det var två klaner och de slog ihjäl varann. De slog ihjäl varann, bokstavligt talat. Med liar, med yxor, med hammare. Och de söp dagarna i ända. Och ingen trodde att det fanns någon räddning för den byn. Hur länge har jag hållit på, Lasse? I alla fall. Ingen trodde det var någon räddning, men då kom pastor Ion Florea dit 1993, inbjuden av en familj som hade tagit emot Jesus, den enda familjen utav 2000. Han bodde där, han berättade att han fick loppet, det var jobbigt, han började och det växte och det växte och det växte. Idag är 85% av staden, som nu har fått stadsrättigheter, det var en by, 85% är medlem i församlingen. Man har byggt 3 kyrkor. Det pulserar. Och borgmästaren sa, och vände sig till pingstpastorn och sa, du broder, se till att konvertera de 5 andra 15% också. Det vore bra för min stad. Och så fick du lite fler medlemmar. Och så skrattade. Ja, bandet gick. Jag tänkte, här har jag mina bevis. Det går att förvandla romers situation. För ni ska inte tro att alla är gulliga små lamm som sitter här och tigger för att det är så synd om dem bara. Det finns så mycket våld, det finns så mycket brottslighet, det finns så mycket elände, dryckenskap. Där det finns, så finns det en lösning. Och den lösningen heter Jesus. Utan Jesus så är det omöjligt att förändra den gruppen som lever så. Men där evangeliet har slagit rot. Och där man fått lära sig att uppföra sig som samhällsmedborgare, göra skillnad på rätt och fel. Hur hanterar man barnen? Slår man fru? Nej, gör man inte. Har man familj? Ja, det har man. Håller man sig ren? Ja, det gör man. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Där, när det är gjort, då kan hoppets stjärna och alla sociala inrättningar komma och bygga. Bygga undervisning. Bygga inkomstgenererande. Bygga verksamheter som gör att de inte behöver komma hit och tigga. Och jag sa så här, kära Jesus, jag ska göra allt som står i min makt. Så att du får visa vem du är. Jag är trött på att våra församlingar i Sverige gömmer undan den största skatt som någonsin funnits på denna planet. Jesus Kristus. Många gånger nämns han inte. Och jag blir personligen väldigt ledsen. Det bästa vi har. Ja, men fram med det då. Hit med han bara. Säg det. Säg det. Ja, jag ska fråga Jesus först. Nej, men jag ska höra med Jesus. Han vet. Ja, men du har hållit på i 35 år. Kan väl du svara på det här? Ja, det kan jag. Men jag vill svara rätt. Och därför väntar jag på honom. Och det här är mitt vittnesbörd. Det har jag lärt mig. Har jag lärt mig det på skolbänken? Nej, om det vore så väl. Har jag lärt mig det av min pappa? Nej, jag tog det inte till med det i alla fall. Vittnesbördet fortsätter. Det här är spännande, vet ni. Ni måste bara få höra hur fantastisk Jesus är. När vi då är där nere har dagen journalisten där. Han har massor med material. Och jag vet att han kommer att åka hem och skriva att kyrkan har, han kommer förmodligen att skriva pingstkyrkan har, eftersom han är dagens journalist. Men det struntar jag i, för det hamnar till syvende och sist ner på att Jesu evangelium är i bruk. På vägen hem, landa på Arlanda, jag har en norsk kollega med mig, och han drömmer om stora artiklar. Vad roligt det ska bli, Lennart, det ska få, oj, det ska bli känt, det ska bli känt. Du vet, det är mänskligt, vi vill få det känt, va? I alla fall. Och så landar jag. Och så kommer ett sms. Han har landat en timme före mig i Oslo. Och så står det så här: Lennart, Norske Dagen har en stor artikel om insatser för romer i söder av Romania. Alltså i södra Romanien. Norska Dagen har gjort en jättegrej. Och jag kunde läsa mellan raderna där att Lennart, de tar det. Vi missar nyheten. Oj. Jag som är helt i min nya dimension. Att satsa allt på Jesus, svarar lugnt och sansat. Men så roligt. Det ska bli intressant att se vad Jesus har för mediaplan för mig. Jag kommer hem, vilar ut en dag, kommer till kontoret, telefon ringer och så säger det: hej, det här är Jon Nilsson från Aktuellt. Och jag bara: Jesus, tack, här har vi mediaplanen. Okej, ja, vad vill du? Jo, kan du vara med på Aktuellt ikväll? Vi ska prata om klockbarn i Rumänien. Ja, visst kan jag det. Sprang ner till Annika för att kan du boka om? Ja, det kan boka om. Så jag kom med, var med Aktuellt. Jag menar, klockan 9 på morgonen hade jag ingen aning. Klockan 9 på kvällen hade jag varit med. Eller skulle strax vara med. 9:15. 12 timmar. Jesus vet hur man sköter media. Det ska ni ha klart för er. Han är bäst! Jag är rätt duktig på det. Men jämfört med Jesus är jag ingenting. Det här fortsätter. En vecka senare. Vad händer då? Ja, då ringer de från God morgon Sverige. Jo, det är ju val i Rumänien. Kan du komma ge en rapport, analysera och förklara för svenska folket. Jag tänkte, jag kommer. Och så här, tack Jesus. Steg 2 i mediaplanen. Det här är bättre än dagen och allting det. Så jag kom med, var med där. Och fick göra ett intryck. Och folk fick förtroende, sägs det. Ja. Och så här rullade på. Det ena övernaturliga efter det andra. Och så kommer jag till, hörni, vedkampanjen i Örnsköldsviks Allehanda. Måste ju bara nämna det. Det är omöjligt. Det finns inte. Det händer inte. Det har hänt. Vi har försökt i 24 år att göra en insamlingskampanj med Örnsköldsviks Allehanda, och i 24 år har vi fått nobben. Nej, 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 nej. Det var bara att ge upp. Det går inte. Det är omöjligt. Ja, det är omöjligt. Och vad händer? Så sitter jag där. Och naiv som jag är så berättar jag ju glatt om att nu är det klart att kommunen ställer in med ett härberge. Ställer till med ett härberge. Ska jag aldrig ha sagt. Det var ju världens liv. På alla nivåer. Men i alla fall, jag sa det ju. Fråga ju. I alla fall. Och så säger hon så här, nyhetschefen. Du Lennart, vi funderar i personalen att göra en insats för romerna. Och vi tänkte att istället för att ge chokladaskar så skulle vi ge dem en hjälp. Titta på henne och så. Ja, men du menar väl inte att du ska hjälpa dem här i Örnsköldsvik? För om du gör det, gör du helt fel signal. De ska inte först ta hjälp i Örnsköldsvik, de ska hjälpa där hemma. Och ni som mediehus måste ju gå före och visa på vad som är utveckling. Ja, ja, okej, okej, okej. Och så drog jag till mig den här då. Vet ni vad jag sa? Vi har tillsatt en professionella sociologer i den här byn Valea Seca i Rumänien. Vi vill att få kunskap. Vad ska vi göra för att utveckla byn? Det första han säger efter en dags arbete var: får de inte ved, fryser de ihjäl, du kan glömma utveckling. Och det berättar ju jag. Och vad hände? Badam! 453 000 kronor. Det är helt otroligt. Målet var 200. När vi hade nått 150 efter 4 dagar ringer jag och säger: höjde. Och vad tror du då, sa hon. 400, sa jag. Nej, det är för mycket. Ja, men 350 då? Nej, det är för mycket. Ja, men 300 då? Okej, 300. Det var 452. Och när vi firade jul, mina vänner, jag och du och ni, då levererades ved ut. Och 100 familjer fick matpaket. Och alla barn fick gå på en julfest. Okej, hade Lennart kunnat planera det här? Nej, vet du vad? Det bara las i handen. Och det enda jag får säga nu mer är: Tack Jesus, jag ska förvalta det. Jag ska ta tag i det. Oja, det ska jag göra. Jag ska göra vad jag kan. Och nu vet ni, handlar det om det vi har varit med om i Örnsköldsvik i höst. Jag ska avrunda med det. Vet ni det? Att kyrkorna i den här staden har gått samman. Och vi jobbar tillsammans med ett härberge. Kommunen är engagerad. Tidningen är engagerad. Alla vill göra någonting bättre. Vi ser till att det blir någonting gjort i Rumänien. Kommunen upplåder härberget. Vi församlingar ser till att det blir personal och volontärer. Vet ni vad? Det är ett vittnesbörd. Det är ett av de största vittnesbörden den här kommunen kan få. Om vi säger att vi ska tala om att Jesus frälsar och räddar och lyfter och han gör allt. Så säger de: det har vi ju hört. Det har vi ju hört i 100 år. Men om vi säger att vi är ett, vi tror på Jesus, vi ska se till att hjälpa romerna, vi börjar med härberget, vi hoppas stjärna, vi tar dem där nere, vi ser till att göra något, vi tillsammans. Det, mina vänner, är det största av alla vittnesbörd. Jag står för det. Det är det största av alla vittnesbörd. För Jesus, han ber i sin översprästliga bön: Herre, låt dem bli ett. Det är hans bönämne. Och jag är ledsen att säga, han har inte fått bönesvar än. Men tänk om Örnsköldsvik med Elenförsamlingen i spetsen skulle gå före och säga: vi tillhör olika församlingar. Ja, men vi tillhör samma Herre, Jesus Kristus. Vi ska visa staden att vi tror på vad vi säger. Vi gör det vi tror på och vi vittnar dessutom om det genom att vi gör det tillsammans. Tänk om. För jag tror att ordens tid är förbi faktiskt. Handling är tro. En värld som längtar efter någonting mer än fina retoriska krumbukter och allt det här. Fina ord. Handling. Jag tror på handlingen. Och jag tror att omsorgens år går nu över till vittnesbördets år. Och skulle jag bara få säga en sak. Käre Gud, låt enigheten mellan dina syskon, dina barn, låt det få vara det vittnesbörd vi får ge 2015. Tänk Jesus, om jag fick jag vara med och bidra till dig, Jesus. Din bön om att låt dem vara ett. Tänk om det kunde få bli sant i Örnsköldsvik. Så att den här staden kunde gå före och visa ett land så full av splittring, så full av revirtänkande, så full av meningslösheter. Du som dog på Golgata kors, du som gav ditt liv för mänsklighet. Och vi kristna håller på och pratar om revir. Jesus, förlåt oss. Ge oss en chans till. Låt sanningen regera i mitt liv, i församlingens liv. Utbred dig. Inta oss. Använd oss. Sänd oss. Och hjälp oss från feghet. Hjälp oss från att vara fegisar som inte vågar nämna ditt namn. Förlåt oss. Jesus, ge oss modet att stå upp i vilken situation som helst och säga: vi tror på Jesus. Därför vågar vi göra det här. Amen. Jag tackar dig, Jesus, för den här stunden. Jag vet att du vill ha det här sagt. Nu har jag sagt det. Det står att ditt ord aldrig återvänder utan att fullgjort sitt verk. Det litar jag på, Jesus. Ta hand om Örnsköldsvik. Ta hand om Elim. Ta hand om Lennart. Ta hand om Robert. Ta hand om oss alla. Låt oss få vara de du vill vi ska vara. Välsigna vittnesbördets ord. I Jesu namn. Amen.